KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Måste match imorgon passa Rögle perfekt. En arg tysk och en revanschsugen rifalk bäddar för vinst. Vågen erbjuder gärna arga tyskar rådgivning, men helst utan att bädda sängar. Däremot hjälper Vågen dig med att bädda för en god pension tillsammans med en bra förvaltning. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Äntligen kommer finalspelet till Ängelholm. Rögle ska spela hemma på torsdagen. Tredje SM-finalmatchen mot Växjö. Rögle har skrivit mycket historia redan och behöver skriva ny historia. Man ska försöka hämta ikapp ett 0-2 underläge i matcher. Det finns en del att titta på i det här med finalspelet. För det är ju en oerhörd matchserie. Daniel Roth och Sebastian Rönnström är med er den här dagen. Och jag också, Mattias Hjelm. Ja. Vad säger ni om att få bevittna SM-final i Ängelholm?
Fantastiskt. Än så länge har vi inte gjort det. Vi har bara varit i Växjö. Men vad säger vi? Vad har vi bytt ut? Dennis Everberg har fått in en vad ska vi säga? Lesund.
Sebbe sa precis innan här att ja, vi pratar fotboll, att jag är perfekt glidtacklingsväder igår när det var spöregn, men det är bara det att jag inte är någon glidtacklare, men jag har en teknik som håller för allsvensk nivå, så Ellen Lesund, är det den Ellen, du ser på dig själv, Sebbe?
Jag dementerar starkt det uttalandet. Men Arlen Lesund är och för den delen inte heller. Jag vet inte vilken Rögle-spelare jag skulle identifiera mig som. Men ja, jag är här i alla fall istället för Linus. Som jag vet, det kan jag bekräfta.
Jag vet vem han är, Hjelm. Han är Leon Bristedt. Han går in och tar några byten så här. Går in och levererar spets när vi ber honom.
På ett sätt har du rätt, men på ett sätt har du också väldigt fel, Daniel, därför att Sebbe skulle inte kunna vara någon Rögle-spelare, för alla Rögle-spelare jobbar väldigt hårt, och Sebbe, ja, jobbar hårt också, men rent fysiskt så är inte Sebbe den som gillar att gneta och kriga.
Nej, och sen så har jag en annan nackdel också, att jag inte ens kan åka skridsko, så det hade nog inte blivit någon succé på något håll.
Men du är en femjävlig skribent, så att det är det enda vi behöver. Och en bra talare, det behöver vi väl ha också, Hjelma?
Ja, verkligen. Du är varmt välkommen, Sebbe, att bidra med dina kunskaper. Och Linus Alin, som säkert lyssnar på det här också, han kastar såklart in handduken när han är på upploppet. Ungefär som att kolla på en film när det är 5 minuter kvar och så känner man bara, nej, jag skiter i slutet. Nej då, Linus, nu är jag taskig mot dig, så är det inte riktigt.
Men nu ska vi snacka final.
Det ska vi göra. Nu ska vi sluta gaffla och gabbla och grubbla och allt sånt om oss. För det är ju faktiskt Rögle som är i fokus. 0-2 i matcher. Två väldigt, väldigt tajta matcher uppe i Växjö. Men det var Växjö som till slut ändå lyckades gå segrande ur båda de matcherna. Vilket gör att Rögle har ett rätt jobbigt läge. Och matchen, den tredje, blir ju en måste-match med ett stort M för Rögle.
Ja, det får man säga. De har ju inte ingalunda liksom gjort bort sig så här långt. Man kan väl säga att det enda Växjö har varit bättre på de här två matcherna är väl att vinna. Annars så Visst, vi kände kanske inte riktigt igen Rögle i första matchen, men nu senast så var det ju liksom rent prestationsmässigt en insats som gott och väl skulle kunna räcka för att vinna en match mot Växjö. Men det är next level nu. Det gäller nog att hitta den för Rögle också.
Visst är det ändå så att trots att Rögle gör en jättebra prestation så vinner man inte. Och då kan man tänka sig, ja, vad finns det mer att göra då än vad Rögle faktiskt gjorde? Förutom att vinna, det är bara att fortsätta i samma hjulspår så kommer segern. Men jag har nog ändå vissa funderingar kring vad som skulle kunna utföras lite bättre. Har ni några sådana tankar eller kommer det bli jag som får dra det förbättringståget själv?
Börja du så kan jag väl ta om för dig vad du har fel på sen.
Ja, ska vi redan gå in på det? Eller ska vi titta på vad Rögle ändå har gjort bra så här långt?
Nej, men vi får väl problematisera det faktum att det står 2-0 till Växjö. Varför står det 2-0 till Växjö? Ja. Berätta igen.
Ja, jag ska berätta. Det här är inte sanningen, men jag ska berätta Hjelms sanning. Jag tycker att det finns en skillnad mellan lagen som gör att Rögle faktiskt inte har vunnit de här två matcherna. Och det är Rögles första kedja. Den är för icke-produktiv. Gör de det de ska poängmässigt, då vinner Rögle matcherna, båda matcherna. Men det gör de inte. Och tittar man på hur de har presterat poängmässigt sen semifinalspelet började så har Dennis Everberg gjort ett mål, Simon Ryfors 3 assist. Det är allt på alla matcher. Nu har inte Dennis Everberg och Daniel Saar varit med i alla matcher. Det ska sägas till deras försvar. Men om man ändå räknar ut alla dessa tre spelares totala poängproduktion så är det helt enkelt för lite. Nu är Växjö ett ruggigt bra lag. Man kan inte förvänta sig att de ska ha samma poängproduktion som under serien. Men fortfarande, det är för lite. Det är den stora skillnaden, tycker jag. Om det nu är ens en stor skillnad, tveksamt. Men den lilla skillnaden, ska jag säga. Sen är det också så att tyvärr så spelar det inte så stor roll hur bra Kristoffer Rifalk än är om man gör ett sånt misstag som han gjorde i match 2. En sån puck som han släpper till ett mål, det blir så oerhört kostsamt i såna här lägen. Det är inte schysst, det är inte rättvist att hänga en spelare. Men jag skulle säga att det målet faktiskt blev rätt avgörande för match 2s utgång. Visst, det är lotteri i förlängningen. Men jag är inte säker på att det hade blivit förlängningen om Rifalk inte hade släppt den pucken.
Ja, men jag håller med där. Alltså det är ju så pass tajt och så pass små marginaler som är avgörande. Och då vill det ju till att alla spelare också når max. Så har det inte riktigt varit. Om man tittar på backparet Jelina och Seider så har ju de, Jelina stod för skottet som Bristedt satte returen på i powerplay senast. Seider gjorde mål i den första matchen, men jag känner att det finns ännu mer att kräma ut även där. Första kedjan, om man ser till hur det såg ut i kvartsfinalen mot Frölunda så var Rögle ett så pass mycket bättre lag på alla positioner att man kunde sprida ut produktionen på det sättet. I semin mot Skellefteå så var det också den här maskinen och drivet, den höga farten, det fysiska spelet som var, det präglade i båda lagen, men där Rögle drog det längsta strået för man hade spelare som Lesund, Seider, Adam Edström, Mattias Sjögren som ju steppar upp där. Nu är det två så pass ruggigt bra och jämna lag som ställs mot varandra och en annan typ av matchbild där det är mindre marginaler, det är tätare försvarsspel från Växjö än vad det har varit tidigare. Då vill det nog till att rätt spelare kliver fram. De som har kvaliteterna att kunna luckra upp det här täta försvaret som Växjö har haft. Och då är det ju framförallt den första kedjan ju, som besitter de allra högsta spelmässiga kvaliteterna som måste ta kliv och prestera bättre. De gör ju mycket bra i spelet, men just poängen och utdelningen måste bli bättre.
Ibland säger man att SM-final, då börjar liksom ett nytt slutspel och lite grann kan man väl kanske känna igen det, eller att Rögle lite grann har förkroppsligat det så här långt. De har gjort ett jättefint slutspel, först liksom krossat Frölunda och sen en gått liksom segrande ur en bäst av fem historia som gick till fem matcher mot Skellefteå. Det är nog en mental grej att liksom, två dagar senare vara nere på jorden och persa igen liksom, som kanske krävs. Och jag vet inte, det är klart att man kan peka på Rifalks misstag och första kedjan, men jag tror liksom, jag tror att det är ännu bredare än så. Det är ju en ännu mer kollektiv grej. Jag tror att om man går varvet runt i det omklädningsrummet och frågar hur många har liksom, känner att de har persat i den här serien så här långt, så vet jag inte om jag hittar så många mer än de tycker annorlunda. Liksom man, en sån som Anton Bengtsson står ju verkligen ut som han är ju lika bra alltid. Och till viss del kanske också Mattias Sjögren tycker jag fortsatt liksom, driva laget. Så, sen så tycker inte att det är något, det är klart att man kan peka på den första kedjan för de har varit så dominanta innan, men jag tror att det är väldigt många i det laget som måste liksom upp ett hack om det ska bli match av detta. De är ju väldigt nära Växjö, de gör ju match av det, men ska Rögle vinna så krävs det nog att nästan allihopa persar ett hack till.
Ja, där håller jag faktiskt inte med dig, Daniel. Jag skulle vilja säga att för mig handlar det faktiskt enbart om första kedjan. Jag tycker att det är ganska många som har varit uppe på höga höjder. Fjärde kedjan startade fantastiskt bra senast mot Växjö igen. Man kan inte kräva att de ska vara dominanta som fjärde kedja i 60 minuter i match efter match. Jag fortsätter vara envis på det. Jag hävdar att det är så jämnt mellan lagen att den enda skillnaden är att Everberg och Sar gör något mål till här och där, då vinner man matcherna. Det är, för mig behövs det inte mer än så.
Jo, men om du tar första matchen på Växjö så gjorde Rögle en ganska blek figur rakt över och fjärde kedjan. Kände man inte heller igen där. Jag är helt säker på att när de analyserar sin match så tycker de att de känner inte igen sig själva där heller. Det är klart att ansvaret faller tyngre på rent produktionsmässigt på första kedjan, men alltså som Olli Palola som har varit med jättemycket, han måste ju också upp och leda det här laget. Tycker även Saido Jelina, även Niklas Hansson, som man kan med rätta ställa liksom enorma krav på, som har burit laget. Det behövs. Sen måste man väl också lägga till, vi vet ju inte riktigt, det är klart att man kan bara bedöma de som spelar, men både Sar och Everberg har ju varit borta på grund av skador. Är de sig själva liksom, kan de göra sig själva rättvisa? Det ser ju inte riktigt ut som det har gjort innan i alla fall.
Nej, och det är klart att det blir orättvist om det nu är att sitta och ifrågasätta dem, om de nu är lite påverkade av tidigare skador eller om de rent av spelar med för mycket smärta. Jag vet inte, jag har ingen aning, men jag kan ju inte bedöma heller annat än den information vi kan få fram när vi pratar med dem och med medicinskt ansvariga i Rögle. Och eftersom vi inte har någon information om att de eventuellt skulle ha några känningar, då utgår jag från att de är fit for fight, och då tycker jag att de behöver höja sig. Sen kanske det finns helt andra förklaringar som gör att mina ord är helt enkelt för hårda.
Nej, men sen, man får väl lägga det på rimlig nivå också. Men när ta en klubb som Luleå, liksom, de har vunnit ett SM-guld någonsin. Rögle är i SM-final för första gången någonsin. Och man har spelat två jämna matcher mot liksom, Växjö, som är någon slags nutida gigant och dominant i svensk hockey. Två matcher. Man är med i den här SM-finalen. Jag tycker bara liksom att man ska inte heller låta som att de har underskattat Oskarshamn i oktober och förlorat två matcher. Liksom att, det är fruktansvärt hög nivå detta. Skellefteå var i 7 SM-finaler tror jag och vann bara 2 av dem när de dominerade svensk hockey liksom, på 10-talet. Så man måste ju också, tänker jag, väga in det faktum att liksom, Rögle sprattlar på höjder som de aldrig någonsin har varit i närheten av. Bara för att få liksom båda sidor av, därmed inte sagt liksom att de har gjort det perfekt alltid. Det finns grejer att liksom peka på och anmärka på. Så, men man får inte glömma det heller. Att det är rätt hög nivå de tävlar på nu.
Nej, så är det ju självklart. Men man för in en annan aspekt. Leon Bristedt som har haft en sån enormt jobbig säsong och levt med sviterna av covid-19. Och han är den som är starkast poängdrivare, driver laget. Han har ju, från att vi inte hade kunnat förvänta oss det, så har ju han verkligen närmat sig sitt, förmodligen så är han på sitt max utifrån sina fysiska förutsättningar. Det är lite den proportion man får ha också här, att den som man inte förväntar sig av stjärnspelaren, om man uttrycker det så, är den som är poängstarkast. Så jag vet inte, jag tror att om Rögle ska kunna vända det här, då måste Everberg och Sar producera. Det är vad jag tror.
Jo, men det tror jag också. Men jag tror de måste få igång hela maskinen som de brukar se ut. Och det kan kanske också ha lite med förväntningar att göra. Det är inte så många som förväntar sig att Leon Bristedt är lite gubbe i lådan. Han börjar på bänken, hoppar in. Och han har gjort det fantastiskt. Han har ju verkligen liksom flyttat egna gränser och tagit en ledare. Men jag tror lite grann att det är kanske en liten del av svaret att det är nära nu, det är på riktigt nu. Man kan vinna liksom ett historiskt SM-guld om man möter Växjö. Det är klart att Everberg och de lever med den här kravbilden att de måste leda detta. Seider vet om att jag måste leda detta. Rifalk också. Det är ingen som begär egentligen det av Leon Bristedt som läget är.
Jag ska faktiskt underbygga din tanke här nu, Daniel, för det slår mig. Så jag vill också lägga till, jag har pratat om Sar och Everberg. Jag menar att också en målskytt som Simon Ryfors, som ju gjorde så mycket mål i grundserien, 3 assist från honom, han måste ju börja göra mål också. Så att jag pratar om alla de 3. Men för att underbygga det du precis sa nu, Daniel, så nämnde du 2 spelare som du ändå lyfte från början. Vilka 2 spelare var det? Anton Bengtsson, Mattias Sjögren. Hur långt har de gått i tidigare slutspel som de har spelat? Jo, båda har tagit guld. De är de som verkligen kliver fram i finalspelet. Så att, kanske har du någon poäng där, Daniel?
Men det är, jag tror det är, det blir ett verkligt liksom för många. De spelar liksom SM-final. Det är många som, även SHL-spelare som håller på till ett liv utan att någonsin komma hit. Liksom. Det är extremt höga höjder och det är nog mycket, mycket mentalt. Jag tycker lite grann i de här 2 matcherna som när de har stått och vägt och det har gått mot slut och till och med när man spelar förlängning senast, att jag skrev det att jag är svårt att bli kvitt känslan att Växjö bar på ett lite större liksom, kollektivt lugn på något vis. Att ja, men en tränare kanske som har varit i några SM-finaler och ett lite större lugn över hela linjen. Lite en erfarenhetsgrej kanske.
Dels det att de har varit med i den här situationen tidigare. Men dels också om man tittar på hela säsongen så tror jag Växjö har ett väldigt starkt övertidsfacit, om jag inte minns helt fel nu, medan Rögle kanske inte har det. Nu tar jag det här ur huvudet. Rätta mig, ni lyssnare, om jag har fel här nu, men jag undrar om det inte är så att Växjö typ går nästan alltid segrande i striden när det kommer till förlängning, medan Rögle inte har gjort det. Så att jag tror att man har med sig sånt in också när det kommer till en förlängning, att man har ett mentalt övertag där.
Har du något att tillägga, Junior?
Nej, men så kan det ju säkert vara att det spelar in de här parametrarna samtidigt, tycker jag, att alltså Rögle har ju, ja, jag tycker första matchen går det att kräva mer. Andra matchen tycker Rögle är ju där. Rögle gör vad de kan och spelar på väldigt hög nivå. Sen så gör ju Växjö också det. Det är alltså någonstans hur bra ett lag spelar, så finns det en motståndare som också kan vara väldigt bra. Och när då Växjö är på en lika hög nivå och kanske ännu högre än Rögle, då det blir svårt också att kräma ur. Vi har nämnt vissa spelare här som absolut kan kliva fram ännu mer, men man får inte glömma att Växjö också är ett ruggigt bra lag och som har varit över hela säsongen, drog det längsta strået i grundserien, fast att det var jämnt där också. Så alltså deras deras resa, alltså, har ju också varit imponerande, och de har hållit uppe och varit en maskin hela säsongen. Och sen tycker jag att Rögle har haft lite svårt mot lag som ändå tätar till defensiven på ett sätt som Växjö kanske har gjort här i de här två matcherna. Vi har sett derbyna mot Malmö till exempel, där Rögle har haft lite svårt att luckra upp. Rögle i matchbilderna passar bättre för Rögle när det är med fart och lite öppnare ytor, så Rögle måste ju hitta någon slags recept för att luckra upp Växjö, men samtidigt så är det ju otroligt bra att ha tagit sig hit, och de prestationerna de gjort i finalen har ju inte på något sätt varit dåliga. Första lite sämre, men andra finalen gör de ju det väldigt bra, så ja, det är små marginaler, och det en puck hit, en puck dit som studsar åt det ena eller andra hållet kan ju få väldigt stora konsekvenser. Släppte in 2-2 målet där, ses något billigt. Det är sådana små marginaler, och de kan lika bra vara på Rögle sidan nu när match 3 och 4 ska spelas i Ängelholm.
Det kan de absolut. Där kopplar jag ihop det med vad kapten Mattias Sjögren sa till mig i intervjun igår. Artikeln finns på hd.se, ni har säkert redan läst den. Att när jag frågade vad skulle kunna skruvas på, vad skulle kunna förbättras, då nämnde han det här att skymma målvakten, lägga fler puckar på mål då. Och då finns ju de här möjligheterna som du pratar om, Sebbe, att puckar studsar. Till slut studsar någon puck rätt. Den styrs in eller den studsar på något ben fram till en Rögle-spelare som plötsligt blir lite fri, svårt för målvakten. Där tror jag också är en nyckel, att faktiskt ännu lite till lägga puckar mot mål och ha trafik framför mål. De här klassiska sakerna som är så lätta att säga, men som inte alltid är lika lätt att genomföra. Fast Rögle är ganska bra på det där ändå.
Till saken vill med, ska jag också, jag har faktiskt inte skrivit så mycket om, men tanken slog man ut att efter första finalen så skrev jag och kände att Rögle hade liksom en taktisk nöt att knäcka. Det kändes inte som att man kom åt Växjö. Växjö fick matchen precis dit de ville ha. Två dagar senare så åkte faktiskt Rögle upp till Växjö och så ut och har knäckt lite den taktiska nöten. Det blev ju inte en sådan match till som Växjö fick dit de ville ha. Det var ju snarare, hade man fått säga efter matchen, vem fick mest matchen dit de ville, så ju tveklöst Rögle efter andra matchen. Så att om man liksom efter första kände att, ja, jag känner igen det också, att Rögle har ibland svårt mot den här typen av lag. Har ibland svårt att vända matcher som längs vägen håller på att glida dem och händer, och det har varit inne på tidigare. Men jag tycker liksom att man får ge dem att till andra matchen, så rent taktiskt så fick man matchen till att bli som man själv ville ha den. Och det var egentligen de flesta bitar fanns på plats, utom kanske effektiviteten.
En annan, dock inte detalj utan viktig spelmässig ingrediens är ju de så kallade special teams. Jag satt och räknade igenom Rögles numerära överlägen mot Växjö och mot Skellefteå. Under de här matcherna då i semifinalen och finalen så har man haft 15 numerära överlägen och gjort 3 mål, vilket då ger en procent på 20. Om det nu är rätt eller inte, jag tror att det är rätt, men 20% effektivitet då i powerplay, vad ska vi tycka om det? Är det okej mot ett lag som Växjö kanske i final och ett lag som Skellefteå i semifinal, eller bör den vara ännu lite högre? Jag har svårt att bedöma det där. Det är ju inte jättehögt, men sett till lagen kanske det ändå, och allvaret kanske det ändå är rätt okej, eller?
Ja, men jag vill framförallt säga att serien mot Skellefteå är svår att bedöma rent special teams-mässigt, för att Rögle fick sina båda powerplay-enheter krossade lite grann när Seider, Saar, Everberg, Brithén försvann, så gick ju liksom båda uppställningarna sönder, och den serien blev ju inte avgörande. Det blev inte special teams avgörande, för Skellefteå var bättre i både boxplay och powerplay, vill jag minnas. Och Växjö-serien, där har vi två matcher in i den. Första matchen var powerplayet så ungefär som resten av spelet, ganska blekt. Senast gjorde man mål 4 sekunder in. Det var inte så mycket utvisningar den matchen. Så att Ja, det är lite svårbedömt av de här skälen, men där står väl jag just nu i den tanken.
Ska vi inte släppa fram Sebastian Rönnström och hans lägesrapport, träningsrapport, jag pratar ju till dig Sebastian, du har ju varit ute i Catena Arena den här dagen. Vad har du fått med dig hem?
Gott att se ett heligt gammalt block med perforerade
Jag sitter här på klassiskt Linus Alin-maner med mitt block i handen. Nej, men,
var det riktig träning idag, Sebbe, eller? Det var riktig träning.
Riktig träning med kedjor och backpar och hela racet.
Vi kan lägga till det bara att det var alltså ingen, under gårdagen så var spelarna lediga. Det var ingen träning då på tisdagen, men den här onsdagen så var de återsamlade och hade den här träningen. Förlåt, nu får du fortsätta Sebbe.
Ja, men vi kan väl börja då med de som inte tränade. Det var tre spelare som satt på läktaren. Adam Edström som ju tvingades utgå i den tredje perioden mot i den andra finalmatchen. Och så var det Kristoffer Rifalk och Erik Jellina. Jag pratade med Rögles fysioterapeut Kristoffer Alvengrip efteråt. Och det var inga klara besked på huruvida Edström är med imorgon eller inte, men han sa att han hade förhoppning om att han ska kunna spela, vilket jag med tanke på hur det har låtit tidigare när man har frågat om skadade spelare, så har det ju varit väldigt korta och intetsägande svar. Nu var det ändå något slags besked att han hoppas att han kan spela. Sen är det ju kan det ju också tolkas in att han inte var på is då. Men han hade undersökts i alla fall igår. Och för det svaret hade varit positivt. Han är ju inte avskriven inför imorgon. Vad gäller då Rifalk och Jellina så var det att man valde att låta dem vila idag. Kristoffer Alvengrip sa att de är 100% imorgon. Så där ska det inte vara någon fara på taket. Sen är det ju den Ted Brithén som jag har missat de tre senaste matcherna. Han var ju på is lite grann, om jag förstod det rätt, redan inför den andra finalen. Men kom ju inte till spel då. Nu var han på is och körde för fullt. Och även där han var försiktigt optimistisk, om jag ska citera Kristoffer Alvengrip. Jag tolkar ju det som han körde ju den här kedjan med Adam Tambellini och Anton och då hela träningen, så om inget annat så närmar han ju sig spel ordentligt här, Ted Brithén, och så skulle det tas ett beslut imorgon om han kan spela eller inte, helt enkelt.
Tolkar ju ändå röksignalerna som att Ted Brithén nog finns med imorgon. Känslan är ju det. Det känns ju som att han har kommit närmare och närmare. Och spelar man honom i den tänkta startuppställningen med Tambellini och Bengtsson, så för mig indikerar det ju att han är med i morgondagens finalmatch. Det låter ju positivt med Edström för dem. Han har en viktig roll i en viktig kedja. Att så kort efter lämna det beskedet, det var lite mer överraskande. Jag trodde kanske att de skulle förklara sig utan honom, åtminstone matchen som kommer.
Ted Brithén tillhör ju också den skaran som har gått hela vägen och tagit SM-guld. Så ur den aspekten tror jag också att det är väldigt viktigt att Ted faktiskt kan vara med. Inte bara för hans egna kvaliteter, utan också just det faktumet att han vet vad som krävs.
Ja, och det är viktigt också för dynamiken i kedjorna att få in Ted Brithén, så man kan återgå till så man har formerat laget tidigare, tror jag är viktigt också. I och med att Ted Brithén eventuellt då kommer tillbaka.
Jag tror absolut att de vill få tillbaka Anton Bengtsson som en ytterforward där han kan fara runt som liksom en vindtund och tackla och gå i bräschen med det fysiska spelet. Det blir lite svårare när han ska ha centeransvaret. Men det är verkligen en nyckel att få tillbaka Brithén, och framförallt få tillbaka honom på hans högsta nivå, både han och Ryfors, om man kan sätta lite frågetecken kring deras, vad ska man säga, form från och med semifinalserien, så känns det ju som att det känns som en jättenyckel för Rögle att få igång herrar Brithén och Ryfors i varsin ledande liksom centerroll. Det tror jag är kanske direkt avgörande om det ska bli match för den här serien.
Är det så att det spel som nu är i finalserien att det inte passar riktigt till?
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Timor Ryfors, eller ska han överbevisa mig och andra som funderar kring det att det är det visst. Jag hanterar alla sorters spel.
Jag vet inte. Det återstår väl att se. Simon Ryfors har väl liksom flyttat, som du var inne på, flyttat gränser på ett sätt som man inte riktigt kunde se komma att han skulle vara så här dominant under en hel SHL-säsong. Sen är det slutspel och det blev liksom kanske tävlats på höjder som är rekordhöga även för honom. Det är väl rimligt kanske att man inte bara tar nästa nivå och dominerar hela tiden. Liksom. Jag tror det är en nivåhöjning för honom också att anpassa sig till. Sen är det kanske inte... Nej, det är möjligt att känslan är ju ändå efter de här, framförallt den här semifinalserien mot Skellefteå, att det var liksom ett kungarike för spelare som Mattias Sjögren, Anton Bengtsson, Adam Edström, stora fysiska som lever mycket på sitt fysiska spel. Det gör ju inte Ted Brithén eller Simon Ryfors i den omfattningen. Det är klart att svängrummet minskade radikalt för liksom vad de tycker är roligt att göra på isen och vad de är duktiga på.
Men något som talar för Rögle är ju att matchen faktiskt, de kommande två spelas i just Ängelholm. För i slutspelet har Rögle inte förlorat hemma. Det har blivit den här hemmaborgen för Rögle som man har pratat om att det ska vara. Och det har man gjort verkstad av, det har man gjort verklighet av.
Ja, definitivt. Men ja, det är ju mer än hockey så här års liksom nu. Det känns ju som att såklart som att matchen imorgon blir väldigt, väldigt vägledande. Liksom, kan Rögle hålla ihop det och liksom få ut max en gång till och göra 2-1, då kan man ju se den här serien leva ända in till 7 matcher. Men det är klart att cruisar Växjö hem en seger till och leder mot 3-0, då inser ju var och en att det är ju inte avgjort, men väldigt nära i alla fall.
Jag tror faktiskt inte att något lag någonsin har vänt ett 0-3 underläge till seger i en SM-final. Skicka gärna ena in info om detta om jag är fel på det. Jag försökte googla mig fram till lite info. Jag hittade inte så mycket, men jag tror... Jag har i alla fall inte kunnat läsa mig till att någon har vänt som jag hittade på någon snabb sökning. Men jag kanske sökte dåligt. Jag tror att det faktiskt är så att ingen har vänt ett 0-3 underläge i en final. Så det är klart att Rögle har ju vänt upp och ner på saker och ting tidigare och skrivit nya kapitel i historieboken gång efter annan. Så skulle de hamna där så är det något lag som ska göra någonting den här säsongen som är ytterligare historia, så är det väl Rögle. Men jag tror inte det är inget önskeläge, om man säger så.
Min känsla är ju också att det finns ju verkligen liksom växtmån. Det finns ju verkligen möjligheter att göra match av den här serien på riktigt. För jag menar, vi har ju upplevt SM-finaler genom åren när Rögle befann sig på en annan galax. Liksom där lag som har gått och vunnit har varit omöjliga att tas med. Typ som Växjö med Elias Pettersson. Men känslan är ju inte att det här är ett ostoppbart Växjö. Det är liksom ett lite gåtfullt Växjö. Men de har ju inte heller varit särskilt... De har egentligen inte varit särskilt nöjda efter någon av de här matcherna. De bad ju nästan om ursäkt liksom, senast. De var ju inte alls nöjda med sin prestation där. Så känslan är ju inte liksom att det är en maskin till Växjö som håller på att slugga sig fram till att vinna SM-guld. Utan att det är också ett lag med lite brister här och var. Ett lag som egentligen saknar sin första målvakt och som faktiskt också har problem med sina två tänkta ledande kedjor. Där man spräckte på lite folk med Pettersson och Rosén. Och de har inte riktigt fått till sina två spetskedjor. Det är ju egentligen en tredje kedja med herrar liksom Holmberg och Sylvegård som har burit dem produktionsmässigt genom slutspelet. Så att det är också ett lag som famlar lite grann, så att kan liksom Rögle hålla ihop detta och vinna den här torsdagsmatchen som är nyckeln. Så jag ser inte det alls som omöjligt att de kan vända detta om de får liksom ihop sitt eget.
Samtidigt säger det någonting om Växjö när de då tycker att de inte har presterat så bra som de kan göra. Och det hörde man ju också under semifinalspelet mot Örebro. Men de krånglar sig ju ur det här på något vis ändå, lite oftare än alla andra lag. Att även när de inte spelar bra så går de ändå ifrån med segrar oftare än andra, känns det som. Så det säger någonting som inte går att uttrycka i någon konkret faktor, men det säger någonting om Växjö ändå, tycker jag.
Ja, men det är klart det gör. De är ju väldigt skickliga. De är väl liksom det puckskickligaste och mest liksom tålmodiga laget. De har ju hittat tillbaka till lite så här äckligt disciplinerat gäng liksom. De är verkligen ett kollektiv som spelar efter sina resurser och som är väldigt liksom trogna sin taktikperm. Men också den fallerar liksom. Man såg när Rögle gjorde 1-0 var det väl, när Anton Bengtsson och Tambellini kontrade in 2-1 och Folin, vad tror jag det var, gick pincha bort sig i mittzon. Det ser man inte så ofta. Men det finns skönhetsfläckar i det här Växjölaget också. Och jag fortsätter hävda liksom, det här laget har ju handlat väldigt mycket om Rickard Gynge och Robert Rosén, men de har ju inte stått ut. Jag vet att inför deras femte avgörande semifinal mot Örebro så särade Sam Hallam på de här två för första gången på hela säsongen. Och övrig första gången kanske på två säsonger. Och vilket ju är såklart en indikation på att de får inte riktigt pusselbitarna och stämma de här sex forwards i kedja 1 och 2. Där har man bytt runt lite och tycker fortfarande inte att man har hittat liksom helt rätt där. Det hackar lite. Andrew Kalof och Drury är ju inte heller i någon slags i sin prime, så jag tycker att det finns utrymme att såra det här Växjölaget som inte riktigt Rögle har mäktat med ännu.
Men å andra sidan så har ju Pontus Holmberg varit väldigt bra, Brendan Gons har varit väldigt bra, alltså det finns ju spelare som och Rickard Gynge har ju gjort något viktigt mål också, alltså. Det är okej om Gynge och Rosén inte har varit på sitt max, så finns det ju andra spelare som har varit nära eller på sitt max som Rögle någonstans måste få bort också.
Jo, men absolut. De har en jättebra den kedjan med Holmberg och Sylvegård och company. De har ju varit, det har ju varit liksom den stora överraskningen i Växjö där slutspelet. Men det är ju Rögles liksom motsvarande Mattias Sjögren-kedja. Om du hade suttit så här dags i slutspelet och sett att Rögles första kedja med Ryfors hackar, Rögles andra kedja med Tambellini och company hackar, gör inga poäng, de byter runt, hade bytt folk i de kedjorna Inte riktigt för att stämma. Och det är Sjögren-kedjan som avgör varje match. Sen har de en fjärde kedja med Josefsson som är duktiga på att stänga ner. Som väl är motsvarande Rögles Mattsson-kedja. Men de har ju lite otakt i sin hierarki. Du ser ju inte Robert Rosén som är en fantastisk hockeyspelare. Jag tycker inte att han äger och dominerar de här matcherna så här långt. Gynge har gjort något mål, men jag vill bara poängtera eller liksom säga igen att jag tycker att det finns, det är inget självspelande piano det här Växjölaget. Det går att såra. De är väldigt, väldigt skickliga och har sina förtjänster, men det finns liksom blottor att hugga i om man är skarp.
Absolut, och Emil Pettersson har gjort ett mål, så det är ju alltså, ja.
Jo, men Emil Pettersson var ju liksom en målskytt i klass med Ryfors och Sar i grundserien. Han har ju varit iskall hela det här slutspelet.
Fast han har gjort ett mål och det har Ryfors inte gjort. Och det är kanske så lite som skiljer lagen. Alltså jag är inne på det. Det är så lite som skiljer lagen. Så ett mål, även om spelarna kanske inte är så bra som de borde vara i Växjö heller då. Så de här spetsspelarna, de har gjort något mer mål än Rögles så kallade spetsspelare. Det är det som är lite min poäng.
Jo, det kan man
säga.
Men det är också så att jag menar att Pettersson var ju liksom en urkraft, en dominant i grundserien. Det har ju inte varit i slutspelet. Joel Persson är ju liksom Växjös Moritz Seider. Han har också varit iskall i slutspelet. Det är ju liksom deras tredje backpar med Folin och Eriksson som har varit klipporna i det slutspelet. Så att jag tycker att det finns... det finns blottor i det laget som ett skarpt Rögle har alla möjligheter att utnyttja. Men det gäller ju att göra det nu. Alltså för att sanden i timglaset rinner för fullt.
Målvaktsfighten då? Kristoffer Rifalk, Erik Källgren. Som jag då sa inledningsvis att jag tycker att Erik Källgren leder den lite grann på poäng då. Och det är ju framförallt då att Rifalk har gjort ett misstag som inte Källgren har gjort. Men annars är det jämnt mellan de två.
Ja, men så är det ju. Det är små marginaler där också. Erik Källgren har ju fått kliva in efter att Viktor Fast blev skadad. Och han har ju verkligen steppat upp och gjort det riktigt bra. Rifalk har ju stått hela slutspelet och har ju varit alltså, tungt matchad under lång tid här nu. Och det är väl klart att sånt ibland kan ta ut sin rätt. Nu tror jag inte det är någon förklaring till det enskilda målet. Men det är ju klart att det är tufft och jobbigt och tungt att under lång tid spela med en så pass stor press på sig som den här utsatta. Som målvakt är liksom en väldigt utsatt position. Och det är som sagt små marginaler och det målet som Rifalk släpper in där borde han ha tagit. Och Det får ju stora konsekvenser när man gör de misstagen. Men Rifalk har ju på det stora hela ändå gjort det väldigt bra. Precis som Källgren. Men ja, faktum är att Källgren har ju släppt in färre mål. Så är det.
Och vi som har följt Rifalk under hela hans tid här i Rögle vet ju det också. Att han är en så pass lugn och trygg människa i sig själv. Att även om han gör ett misstag, även om det... få konsekvenser. Så för mig är det så att det släpper han fort. Det släppte han där och det är bara vi som ältar, eller jag kanske snarare som ältar det i efterhand. Jag tror inte att han kommer att göra ett sånt misstag till. Det är något av Rifalks styrka som jag ser det.
Ja, men jag ser ju att det är liksom en del är där och hackar. Jag tycker att det är väl hårt att hänga liksom Rifalk. Just det ingripandet är ju dåligt. Det räcker att titta på hans blick när han tittar upp i taket och tänker, vad fan gör jag? Det är dåligt ingripande. Men i övrigt tycker jag liksom att han har varit ett jätteutropstecken för det här laget under hela slutspelet. Parkerat på otroligt hög nivå. Jag tycker jag blev imponerad av hans spel i den femte avgörande matchen mot Skellefteå hemma, va? Där han spika igen helt. Det kändes som att man släppte en retur på hela matchen. Otroligt starkt målvaktsspel. Vad har han släppt in? Men jag tycker liksom det måste man kunna leva med att en målvakt gör en groda. Men hade Rögle satt någon av sina chanser så hade man ju raderat ut det misstaget.
Där är vi helt överens. Alla ni som lyssnar, tror inte att jag ifrågasätter Kristoffer Rifalks hela målvaktskvalitet här. Det är ett misstag och det är precis som du säger, Daniel. Det är bara det att det blir så väldigt tydligt att det är en målvakt som gör det. Men vi skulle kunna räkna upp de spelarna som prickade stolparna, de som inte tog vara på frilägen som skulle kunna ifrågasättas på samma sätt. Så förstå mig rätt. Jag tycker också att Rifalk har varit fantastiskt bra. Så är det sagt. Jag hackar inte på honom. Men just det misstaget blev kostsamt.
Men vi kan ju kupa in en Twitterfråga från Jonas som skriver målvaktsbyte imorgon? Frågetecken. Fortsätter Rifalk på samma nivå som i match 1 och 2? Lär det inte bli något SM-guld till Ängelholm? Läge att skaka om och kasta in Gustafsson? Frågetecken.
Nej, det tycker inte jag.
Nej, det tycker inte jag heller. Rifalk har gjort det mycket bra i slutspelet. Och Johan Gustafsson hade även han en del tunga matcher i grundserien. Och att komma in i det här läget. Visst, Johan Gustafsson har varit i de här situationerna förr. Han är väldigt rutinerad och så här. Och har väl också vunnit guld. Men det, jag ser absolut inget behov av att... Plocka bort Rifalk på grund av att han gör det misstaget i den matchen, utan han har genomgående varit väldigt lugn och trygg och stått för fantastiska prestationer, så nej, inget byte, det tycker jag inte.
Rögle gjorde ju sitt val inför slutspelet, det såg man ju tydligt, man har inte spelat Gustafsson i den enda match, vilket rimligen indikerar att de har ett skyhögt högre förtroende för Kristoffer Rifalk. Och sett till hur lite match för Rögle spelade sista månaden och grundserien så har ju knappt Johan Gustafsson stått en match de sista månaderna, en tävlingsmatch. Vilket innebär att slänga in honom imorgon när det kanske är, det är ju slutspelets liksom viktigaste match. Det vore ju att chansa, det måste man ändå säga. Och det går inte att göra i det här läget. Man kan inte chansa i det här läget. Det är någonting som du sa, Hjelm, som en sån grej som Rifalk har lärt visat är ju att han är... Han är ju väldigt mentalt stark målvakt. Grodor har ju aldrig liksom lett till tidigare att han gör nya grodor i matchen efter. Snarare tvärtom, att han studsar rakt upp och spikar igen. Så att, nej, det är ju en icke-fråga som jag ser det. Det går inte att byta målvakt nu. Det vore att chansa. Det kan man inte göra så här års. Nej. Inte i det här läget.
Nej. Det hade varit en helt annan sak om Rifalk hade slängt in puckar till höger och vänster och motståndarna hade vunnit varannan match med 3-4 mål och så hade Rögle krånglat sig vidare i övriga matcher med någon hemmaplansfördel. Men så har det ju inte varit. Rifalk har ju knappt behövt plocka ut pucken i mål över hela, över hela slutspelet, så... Nej, det är verkligen... Den som twittrade, jag håller inte alls med dig. Rifalk ska stå, ingenting att diskutera.
Men var och en får... Det finns alla åsikter. Vi får väl se efter imorgon. Det är jag sant att jag har rätt, men det är min åsikt i alla fall.
Har vi fler frågor?
Nej, men det är någon som skrev att... Johan Enarsson skriver: givet att Sar och Everberg uppenbarligen är hämmade av sina skador, bör man kanske ställa över dem istället och ge dem som är friska chansen istället? Ja, det blir väl ett lika givet nej från min sida där i alla fall. Det finns ju ingen bredd som kan, alltså man kan slänga in folk som kan göra ett gott ersättningsjobb, men liksom får Everberg och Sar ut i närheten av sin potential, så den liksom sprängkraften finns ju inte vid sidan om att lyfta in, så att det är bara att spela dem och hoppas att de liksom, de får liksom hoppas att de hittar tillbaka till sin kemi och kan gräva fram någonting.
Och jag lägger till där återigen, vi har ju inte den informationen om att de faktiskt skulle vara hämmade av skador. Vi måste ju utgå från att de inte är det. För att skulle de inte vara i speldugligt skick så skulle de inte spela. Skulle de inte kunna spela, nej men då skulle de inte spela. Alltså kan de inte vara så hämmade av eventuella skador.
Nej, vi, förlåt, vad sa du?
Ja, men alternativen som finns, alltså de som alltså varit utsatta som extra forwards för att hoppa in lite, en sån som Marco Kasper, 16 år, har ju aldrig varit i den här situationen tidigare, så där är liksom ingenting av tyngd för tillfället att kasta in istället. Så är de tillräckligt friska för att spela så ska de ju vara med hela vägen in i kaklet, för sen så väntar ju ett långt uppehåll där de kan kurera sig lugn och ro.
Jag sa inte det förra veckan, men jag tänkte på det i efterhand sen. Det är ju länge sedan nu, men Marco Kasper spelar ju en av de här bortamatcherna i semifinalen mot Skellefteå, och vilket liksom jäkla kapital Rögle sitter på där. Det är otroligt imponerande att vara 16 år och gå in och matcha den intensiteten och kunna liksom, verkligen inte han gjorde bort sig. Vilken otrolig liksom talang det är, 16 år gammal, och fixa och spela hockey i det liksom tempot och den intensiteten, det fysiska spelet, det är väldigt imponerande.
Men kanske ändå inte att han ska ersätta någon av spelarna
som nej. Men då var de ju tvungna till det, för de fick en massa skador. Men det är en framtidsman. Jag vet inte ens om var den framtiden finns, men det känns som en kille som har framtiden för sig, som man säger.
Everberg och Sar ska spela, och de ska spela med Ryfors, och de ska försöka hitta det som de hade under grundserien. Det räcker med en puck som bara studsar deras väg, sen kan det lossna helt. Så lite är som skiljer mellan en duglig insats och succé.
Men det är ju mycket, det är jag helt övertygad om, det händer ju hur mycket som helst bakom de här kulisserna. Det är ju garanterat spelare i alla lag som de inte pratar om, som är skadade, men som åker runt och tar sprutor inför matcherna för att överhuvudtaget kunna spela. Så det är jävligt mycket som vi inte vet om som händer bakom kulisserna i alla lag. Vissa svar får vi nog aldrig reda på, och vissa kanske. Någon säger efter säsongen att jag kunde knappt liksom gå, men det gick att spela för att jag tog sprutor.
Jaha, är det mer som ni vill ta upp här i veckans avsnitt innan vi börjar uppladdningen? Ja, vi har ju börjat uppladdningen till SM-final 3, så heter det, i Ängelholm på torsdagskvällen.
Kan väl berömma våra lyssnare, för att jag gissar att det är de som även läser. Jag var på ett möte i morse och fick reda på att förra veckan var 10% av HDs totala klicksiffror var Rögle-relaterat material. Och det kanske inte låter så mycket, men de som håller i den här typen av statistik är helt chockade över hur mycket det klickas. Hur omättliga folk är där ute på att läsa om detta. Betänk hur mycket artiklar som går ut på hd.se av inrikes och utrikes och lokalt och allt möjligt. Att 10% är om ett enda lag, det är sjuka
siffror. Det är sjukt mycket. Var tionde klick är relaterat till Rögle. Och lägger till det du sa då, Daniel. Tänk på allt som har med Region Skåne att göra. Allt med corona att göra. Rubbet, få in det så ni får proportioner i det här. En tiondel, det är vansinnigt mycket. Vansinnigt
men,
mycket.
Men känslan är väl det, tycker jag, som rör mig i Ängelholm och man ser på liksom sociala medier och allt, att nu är ju en medgångspublik med liksom folk som i vanliga fall inte intresserar sig för detta. Tittar på matcher och följer det och Det är liksom på en annan nivå än när det är Rögle Oskarshamnen dess i onsdag i november.
Som i och för sig kan ha sin skärm också.
Älskar november. Bästa månaden.
Älskar Oskarshamn, trodde du skulle säga.
Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Inte resan dit i alla fall. Hinner man kupa in en grej till?
Ja.
Ni vet, jag har ju till och med noterat att uttrycket som jag råkade mynta här med året, krokushockey, det har till och med dykt upp på serie på supportras t-shirtarna. och jag ser varenda gång det blir vår så postar folk bilder på krokusar. Och historien bakom det är ju att vi hade en gammal nattchef som heter Benny Linder som ofta kom ner till oss på sportredaktionen och sa: Rot, hur går det med hockey? Blir det någon krokushockey i Ängelholm? Nej, från Ljungby. Och han kom alltid ner och sa det att Rögle spelar ju alltid så bra när krokusen blommar. Så blev det till, liksom en grej och jag skrev det och det har liksom vandrat vidare. Men Benny han slutade för några år sedan och han har ju varit liksom, vad ska jag säga, olyckligt eller lyckligt ovetande om att hans ord liksom blev bevingade. Så att jag ringde upp Benny här om veckan som gick i pension för några år sedan och uppdaterade honom på krokusläget att han har liksom han sådde ett frö som har blivit till en stor blomma, för han skrockade förtjust av detta och tyckte det var roligt. Så att det är inte jag som ska äras för krokus. Det är Benny Linder, fantastisk gammal kollega.
Men du har inte skrivit så mycket om krokushockey nu, va?
Nej, för den här klubben brukar ju börja bra. Så går de in i mörkret i november och så förlorar de typ alla matcher i november och december. Sparkar tre man, ligger sist i tabellen. Och sen så händer någonting på våren och så börjar de vinna. Abbots har ju helt liksom ritat om kartan för hur man bedriver hockeyverksamheten här. Nu börjar de jättebra, fortsätter bra, avslutar bra och spelar slutspel. Så att krokusen blommar ju redan i november i år.
Ja, fast nog borde du ändå fiska upp det här uttrycket genom krokushockey. De är i sitt livs första SM-final. Nog spelar väl Rögle sin bästa hockey någonsin. Och det är i samband med att krokusarna har blommat.
Jag vet. Ja, jo, det har du rätt i. Du kan få damma av krokusbegreppet en gång till. Tror inte har varit i det denna säsongen.
Ja, du får göra det om Rögle vinner match 3, då vill jag se ordet krokushockey någonstans.
Okej, okay. Jag tar det som en utmaning så får vi se om det blir så, om jag lyckas. Det är ganska, imorgon är det 20.00 match och ni som inte lever med papperstidningsrelaterad deadline-stress. Jag har ingen aning om hur nära hjärtinfarkten man är då. Men jag ska göra mitt bästa i alla fall.
Låter bra. Sebbe, något mer som du vill ha in här innan vi tackar för oss?
Har du ingen mer spaning från Katarina?
Nej, jag tycker vi har täckt det mesta.
Det blev ingen intervju med Moritz Seider idag?
Det blev ingen intervju med Moritz Seider. Jag bra de har fått en intervju med honom, men han gör inte intervjuer mellan matcherna var beskedet jag fick. Så tyvärr, ingen intervju med Moritz Seider, men det blir med Eric Jelina istället. Så folket får hålla till godo på hd.se och i papperstidningen.
Det har ju varit liksom mycket fokus på Seider och mycket intervjuer med honom. Och efter första finalen gick Sam Hallam ut och sa att Seider har en egen regelbok. Så det har blivit mycket fokus där. Man får kanske inte glömma att han är bara en ung gosse. Som även hur liksom dominant och talangfull och trolig hockeyspelare han än är. Så det är en ung människa. Jag gissar att man kanske vill ta lite pressen ifrån honom, att det inte ska vara så mycket fokus på honom kanske. Jag var inte ens där, så jag bara gissar, men det är väl rimligt att anta att det kan finnas en sån sanning, eller?
Säkert. Han blev ju inte mindre i fokus heller när han satte upp händerna i nyllet och ska vara glad att han inte fick matchstraff senast. Så det kanske är som du säger, Daniel. Han är ju en gigant på många sätt och vis. Och när han då dessutom gör en sån grej, då blir det ju ännu mer fokus på honom.
Precis. Vi får se. Det är också han får nog också ta på sig en ledartröja om det ska bli fler poddavsnitt där vi summerar en levande säsong, eller?
Jag tror att det här inte var sista poddavsnittet under en levande säsong. Jag tror att Rögle kommer att vinna den här tredje matchen av flera skäl. Dels att de visade att de är så pass bra som de är i förra matchen. Och dels att de är på hemmaplan. Och dels att jag tror att första kedjan med Saar, Ryfors, Everberg kommer att vara bättre och göra något mål i match 3. Det är mina spaningar, mina spådomar, mina profetior.
Vi får se om vi är tillbaka om en vecka. I så fall så står det 3-2 till något av lagen i alla fall. Så mycket kan vi vara överens om. Om det är så att säsongen lever så står det 3-2. Annars så summerar vi väl en säsong som Rögle har förlorat med antingen 4-0 eller 4-1 i matchform.
Ja.
Jag tror liksom du, Hjell. Jag tror att det i alla fall Rögle vinner en av de här två hemmamatcherna. Så får vi se.
Jag tror de vinner båda. Jag tror att det står 2-2 efter de två hemmamatcherna i Catena Arena. Men min haka har ju varit ute i Bjuv förr, så får se om jag får hämta hem den eller inte.
Den som är med får se.
Och någon som är med är...
Åh, gott! Tack, jag hade glömt det. Vågen försäkringsbyrå är alltid med. Tack ska ni ha. Och tack till Junior som ersatt Altmeister på ett briljant sätt. Tack till dig också, Hjelm. Ja, fantastisk programledare.
Ja, nu får vi sluta klia varandra på ryggen. Annars kommer vi få så mycket skit av alla som lyssnar på oss att vi bara håller på och höjer oss själva. Men tack ändå.
Vi ses i gruvan.
Ja, vi ses i Allsvenskan, Sebastian Rönnström i fotboll. Eller inte.
Ja, vi får väl se. Ja, kanske. Jag siktar mot stjärnorna så når jag trädtopparna.
Det är bra. Vi tackar er för er uppmärksamhet även den här veckan och vi säger såklart på återhörande.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.